Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi rusar vidare i översiktsserien och pratar lite ytterligare om åren med Kennedy. Och det här blir ju sista avsnittet. Vi ska kolla lite grann på medborgarrörelsen och också då de fatala skotten i och mordet på JFK i Dallas. Och där tar ju Kennedys era, i alla fall vad gäller John F. Kennedys era slut då. Och vi har ju pratat lite grann om både inrikes- och utrikespolitik och som sagt, idag så syr vi ihop säcken för de här första åren på 60-talet då. Först tänkte att vi skulle titta lite grann på medborgarrättsrörelsen som utger, eller som blir ett ganska stort bekymmer för president Kennedy då. Det är ju precis när Kennedy tar över som president som medborgarrättsrörelsen på alla plan egentligen eskalerar och exploderar och går in i sin mest intensiva fas här under första halvan av 1960-talet då. Medborgarrörelsen skulle skapa väldigt mycket problem för egentligen både för president John F. Kennedy men också hans bror Robert Kennedy, eftersom väldigt många frågor hamnar på just hans bord eftersom han är justitieminister då, och man kan väl lugnt påstå att deras facit i de här frågorna är av ytterst blandad karaktär då. Robert Kennedy, han erkänner ju efteråt att när bröderna kom till Vita huset så var de relativt oförberedda på den här så kallade rasfrågan då. Och det är ju kanske inte, om man säger på något sätt, särskilt underligt. Alltså här har vi alltså två snorrika vita överklasskillar som är uppväxta i societeten i Massachusetts i nordöstra USA då. Och deras inblick i fattiga afroamerikaners liv och hur det fungerar i södern var ju såklart extremt begränsad. Och när Kennedy-bröderna kom till makten så var det ju heller inte så givet att medborgarrättsfrågorna skulle hamna så tydligt på agendan då. Ni som kan medborgarrättshistorien vet ju att det här så kallade Brown-fallet hade ju inte lett till den desegregering av den djupa södern som många hade hoppats på då. Och flera av de här händelserna i slutet på 1950-talet i form av bussbojkotten i Montgomery och det här Little Rock 9 är ju liksom isolerade händelser då. Så att det är ju inte givet att medborgarrättsrörelsen exploderar, men det är ju precis där den händer, det som händer precis när 60-talet inleds då. Och det börjar ju med de här så kallade sit-in-protesterna då, alltså de form av sit-strejk-aktioner då. Tidigt en februaridag 1960 så var det ju fyra studenter som klev in i affären Woolworth Five and Dime i staden Greensboro, North Carolina. Och där så fick ju afroamerikaner handla produkter i affären, men de fick inte äta på affärens lunchrestaurang då. Och nu sätter sig de här fyra killarna och fyra studenter och bara väntar symboliskt på att bli serverade. Och precis som praxis var så väntar de ju förgäves då. Det är ingen som serverar dem eftersom serveringen är segregerad. Och det här leder ju sen till att man kommer tillbaka och allt fler blir involverade och sen sprids det till andra orter. Så det här blir ju, deras lilla sit-in där på den här affären blir ju starten på en massiv sån här sit-in-rörelse med liknande sit-strejker över hela södern. Och på bara två månader efter att de gick in på restaurangen så hade över 50 000 deltagit i sådana sit-in. Så 2 000 amerikanska studenter från olika skolor hade arresterats på 78 olika orter och städer över hela södern då. Och de här protesterna fick ju också uppmärksamhet eftersom det var de första medborgarrättsliga protesterna som också följdes av tv. Och att se rörliga bilder på protesterna var ju någonting helt annat än att läsa om det. Och kontrasten mellan de här välklädda och till synes lugna afroamerikanska studenterna som trakasseras och häcklas av hatiska vita arbetarklassmän som skrek svordomar och slogs och häller mat på deras huvud och så vidare. Bränner de med cigaretter och sånt där. Det skapar ju en bild där många i övriga landet känner en enorm stor sympati för de svarta studenterna snarare än befolkningen i södern då, alltså den vita befolkningen. De här sit-in-kampanjerna banar ju också vägen för fler former av protester. I maj så börjar den här organisationen CORE genomföra sina så kallade Freedom Rides. Tanken var ju att resa de här bussar genom södern i protest mot segregeringen inom transportsektorn då. De här grupperna som skulle genomföra de här resorna var ju integrerade sällskap, både vita och svarta aktivister. De skulle agera integrerat och när man stannade på stationen så skulle man tillsammans sitta i väntrum och nyttja faciliteter som om de vore integrerade. Det skulle liksom bli ett test för att se om justitiedepartementet under Robert Kennedy var villiga att skydda afroamerikanska rättigheter inom transportsektorn mellan delstater. I maj 1962 så reste två grupper iväg ombord på två olika bussar och ju längre bussarna kom ner i södern desto våldsammare blev bemötandet. I South Carolina blev till exempel John Lewis brutalt misshandlad av lokalbefolkningen vid ett stopp då. Och polisen finns ju på plats, men de gjorde sig snarare till åskådare och stoppar ju inte misshandeln då. Men ännu värre blir det då. I Anniston i Alabama så stoppas ju en av bussarna med vit mobb på runt 40 personer med påkar och metallrör. Och bussens hjul skär sönder och så kastar man en brandbomb på bussen så den börjar brinna. Och när aktivisterna flyr ut ur lågorna så blir de misshandlade. Och hade inte en civilklädd polis befunnit sig med på den här bussen då och riktat sin pistol mot mobben så hade säkert någon blivit lynchad eller att någon hade tyvärr brunnit in i bussen då. Det går inte så mycket bättre för den andra bussen då. När den anlände till staden Birmingham så väntade en grupp klansmän då från Ku Klux Klan på bussen då. Och aktivisterna misshandlas rejält då. Stadens så kallade säkerhetsansvariga Eugene Bull Connor hade ju ingått en uppgörelse helt enkelt med klanen om att de skulle få 15 minuters fritt spelrum innan han skulle ingripa då så att säga. Och de här Freedom Rides blev ju ett extremt pinsamt inslag då. Tydligt för övriga världen hur långt vita i södern var villiga att gå för att bevara segregeringen då. Och bilder på misshandlade aktivister och brinnande bussar kablas ut liksom över tv världen över. Och ser ju mer ut som ett krig och en terroraktion än någonting annat då. Och det här sker liksom på hemmaplan i USA. FBI hade ju också koll på de här Freedom Rides och planade i den här djupa södern att stoppa bussarna med våld. Men direktören där, J. Edgar Hoover, han är ju en tvättäkta rasist som aldrig någonsin meddelade det här till justitiedepartementet eller Robert Kennedy, för, trots att han vet vad som är på väg att ske då. Och de här Freedom Rides, kanske mer än de här sit-ins, blir ett väldigt stort bekymmer för den nyvalda president Kennedy och hans bror, justitieministern Robert Kennedy. Då. Kennedy hamnade, kan man säga, ett politiskt dilemma då. Han hade ju afroamerikanska väljare att tacka för sin seger i presidentvalet. Ni kommer ihåg, han gjorde ett samtal till Martin Luther Kings fru bland annat som säkert tippade över en hel del afroamerikanska röster. Då. Samtidigt så stod han ju också i stor politisk skuld till många vita politiker i södern då. Utan deras stöd så hade Kennedy inte kunnat vunnit södern och presidenten behövde deras fortsatta stöd för att kunna driva igenom lagar i kongressen då. Så Kennedy försöker balansera den här lite kniviga situationen då. Han behövde stötta medborgerliga rättigheter lite grann då, samtidigt som han inte stötte sig med södern då. För Kennedy blir ju också de här tv-bilderna av misshandlade aktivister och arga vita mobbar och brinnande bussar pinsamt utifrån utrikespolitiken också. Han känner ju att det blir en stor svaghet att något sånt här hände på sin hemmaplan samtidigt som han själv åkte till Europa och hade möten med Nikita Khrushchev och talade om den fria världen och hur moraliskt rätt USAs modell är jämfört med den kommunistiska då. Så att han önskar ju liksom på något sätt få ett omedelbart stopp på de här Freedom Rides, och företrädare för hans administration kontaktar ju de viktigaste afroamerikanska ledarna och verkligen ber dem att avsluta det här då. Men de här Freedom Rides vägrar ju det ut, och aktivister från studentorganisationen SNCC, de beslutar sig för att fullfölja den här bussresan från Birmingham till huvudstaden, till delstatshuvudstaden Montgomery, Alabama då, med 12 frivilliga. Och när Kennedy-bröderna inser att de inte kan övertala dem från att genomföra det här Freedom Riden, så ville de ju åtminstone säkerställa att det gick fredligt till och inte skapa några spektakulär uppmärksamhet och eller några form av hemska tv-bilder. Så Robert Kennedy, han övertalade Greyhound-bolaget att köra dem i en buss till Montgomery, och sen så får han guvernören John Pattersons löfte om att studenterna inte ska råka ut för våld då. Det visade sig dock att den här guvernören Pattersons löfte var ju inte värt någonting då, för i Montgomery så väntade ju en vit mobb på mer än 1000 personer med baseballträn och kedjor och järnrör och andra tillhyggen då. Samtidigt så fanns det inte en polisman så långt ögat nådde då, och när bussen anländer så skallar liksom mobban "Get them niggers". Och det innebär ju då att samtliga aktivister misshandlas så kraftigt att de fick föras till sjukhus då. John Lewis till exempel slogs ju exempelvis medvetslöst då. Och till och med vice justitieministern som skickats till Montgomery från Kennedy-administrationen som observatör, han skadas när han försöker ingripa och rädda en av de 18-åriga vita studenttjejerna som deltog i den här Freedom Riden då. Det är någon som slår den här vice justitieministern med ett järnrör i bakifrån i huvudet, så han blir medvetslös då. Så återigen så kablas bilder på de här misshandlade aktivisterna och brinnande bussar ut på tvn och världen över, och bröderna Kennedy förstod att det här måste liksom på något vis få ett slut, det här våldet. Och justitieministern Robert Kennedy skickar 400 federala poliser för att skapa lag och ordning då. Så när SNCC fortsätter den här Freedom Riden från Montgomery till Jackson i Mississippi, så jobbar ju Kennedy-bröderna återigen för att förhindra mer våld och uppmärksamhet. Och de ingick en uppgörelse med Mississippis guvernör Ross Barnett att om Barnett garanterat att aktivisterna skulle kunna åka till Jackson utan att det uppstod våldsamheter, så lovar administrationen att inte lägga sig i om Barnett arresterar dem då. Och den här gången så funkar uppgörelsen då. När de här grupperna Freedom Rides till slut anlände till Jackson, Mississippi, så blev de inte misshandlade, men de blev å andra sidan omedelbart arresterade då. Och i slutet av sommaren hade mer än 300 aktivister spenderat tid i Mississippis ökända fängelse då. Men samtidigt, Kennedy-administrationen var ju nöjd över att ha undvikit fler pinsamma tv-bilder över attackerade bussar. Och för många afroamerikaner som stötte John F. Kennedy i valet 1960 så var hans agerande i samband med Freedom Rides en väldigt stor besvikelse. De inser att presidenten och hans bror justitieministern kan tänka sig att tolerera att hundratals aktivister fängslas i brutala fängelser i Mississippi så länge inte det bara skapar någon form av scener eller känsliga tv-bilder som kunde ta fokus från Kennedy-administrationens övriga politik och internationella engagemang då, så att säga. Bakom kulisserna så försökte ju Kennedy-bröderna också övertala de här olika medborgarrättsliga organisationerna att sluta med civil olydnad och istället fokusera på att få afroamerikaner registrerade som väljare. Då. Och det här är ju för att bröderna tror att vita i södern inte skulle motsätta sig väljarregistrering lika aggressivt och våldsamt som man gjorde med sit-ins och freedom rights. Då. Så det är ju en väldigt medveten strategi som också irriterar många afroamerikaner eftersom egenintresset lyste igenom ganska starkt och fler svarta väljare i södern skulle naturligtvis också hjälpa Kennedy i kommande val. Så afroamerikaner, amerikanska ledare är inte så dumma så att de inser det här, liksom ser igenom Kennedy-brödernas kritik, eller taktik då. Men de gick också emellertid motvilligt med på att låta övertala sig eftersom man då förstår att det underlättar att fokusera på de områden där man kan få stöd från Vita huset och justitiedepartementet. Kennedys strategi går ju dock i baklås kan man säga, för erfarenheten av våld och motstånd i Mississippi skulle ju få de här motväljarregistrering skulle ju också få de här aktivisterna i snick att snarare gå i andra riktningar och börja överge den här icke-våldsprincipen och anamma en mer svart nationalistisk inriktning som inte förespråkar integrering. Så här går ju planen lite grann i baklås då. Men Kennedy-administrationen skulle totalt sett ha ett väldigt blandat facit när det gäller medborgarrättsliga rättigheter för afroamerikaner. Och utifrån förväntningarna 1960 var det många svarta väljare missnöjda och besvikna över hans presidentskap. Och Martin Luther King anklagade Kennedy för att bara genomföra vissa symboliska åtgärder istället för att gripa tag i pudelns kärna och jobba för verkliga framsteg när det gäller medborgarrättigheter.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Martin Luther King och hans SCLC-organisation, de är ju också i farten de här åren. De valde ju 1963 då, som är ju symboliskt nog 100-årsjubileet för Abraham Lincolns emancipationsproklamation. Då väljer man ut staden Birmingham i norra Alabama för en ny aktion då. Och den här staden hade ju det tveksamma ryktet om att vara landets mest segregerade och våldsamma och rasistiska staden i hela USA då. Afroamerikaner i stan var ju vana om att utsättas för polisbrutalitet och diskriminering i nästan alla aspekter av livet då. Klanen terroriserade konstant svarta och under åren hade det genomfört så många bombdåd mot afroamerikanska hem och kyrkor i staden att den fått smeknamnet Bombingham. Så kunde medborgarrörelsen knäcka Birmingham så kunde man liksom knäcka hela södern, tänker man då. En annan viktig aspekt för att välja Birmingham var ju att de protesterande hoppas på att man ska kunna provocera då stadens säkerhetsansvariga, den här Eugene Bull Connor då, som ju är känd för att vara brutal och inte dra sig mot våld. Och kunde han provocera så skulle det ju återigen man vinna sympatier när tv-bilder rullades ut då. Till en början så gick inte protesterna speciellt bra då, för Bull Connor och hans män då behöll lugnet och arresterade bara protestanter då. Trots ett domstolsföreläggande mot protesten så valde King att fortsätta gå och protestera, vilket gör att även King själv arresteras. Och det är när han sitter i fängslet som han skriver det kända brevet kallat Letter from a Birmingham Jail då. Till slut så står ju de här protesterna i Birmingham inför vägskäl. Det börjar ta slut på aktivister och det är svårt att hålla protesterna igång då. King och SCLCs ledning tog då det kontroversiella beslutet att låta hundratals ungdomar och skolbarn delta i vidare i de fortsatta protesterna då. Och tanken var ju att provocera och fylla på ytterligare av stadens överfulla fängelser och arrester. Så till slut den 3 maj så tappar Bull Connor och hans män fattningen och släpper loss sina hundar och använder brandkårens vattenslangar på ungdomarna. Och den här taktiken går ju helt i baklås eftersom det blir betydligt mer brutalt än vad det var tänkt. Och vissa poliser kan heller inte hålla sig längre utan slår demonstranterna med batong då. Och bilden av de här relativt unga barn och ungdomarna utsattes för våld blev ju återigen föremål för nationell tv och internationell tv då. Tittarna förfärdes över hur unga barn spolas ner för gatan av kraftiga vattenslangar som sliter sönder deras kläder och polisen liksom bussar loss sina ilskna hundar på ungdomarna. Och de här bilderna fick en väldigt stor inverkan då på den allmänna opinionen då. Och den här nyheten om Birmingham spreds också världen över. Under flera dagar så upptade nyheterna mängder av utrymme, till exempel i media då, i ärkefienden Sovjeter, där man sitter och gottar sig åt att USA har de här interna problemen då. Och även om man hittar någon form av kompromisslösning i Birmingham utan Kennedys ingripande så var de här bilderna bekymmer för presidenten. Kennedy får också vidare bekymmer när återigen det här med integrering av skolor hamnar i fokus. Då. 1961 så försökte en afroamerikansk student, James Meredith, att skriva in sig på universitetet i Oxford i Mississippi. Och när skolan vägrade ta in honom så hade han överklagat beslutet till en federal domstol som i juni 1962 beordrade skolan att ta emot Meredith. Men Mississippis guvernör Ross Barnett, han vägrar att följa domstolsorden och president Kennedy tvingas skicka 300 federala polismän till Oxford för att tvinga skolan att ändå följa domstolsbeslutet. Och det här slutar ju i en mindre katastrof då när tusentals vita studenter gjorde uppror på skolans campus och det uppstod våldsamheter mellan studenterna och de federala polismännen då. Så flera hundra skadas och två dödas. 200 upprorsmakare arresteras och hälften av de federala poliserna skadas då. Och en av de döda är ju pinsamt nog också de fransk reporter. Och för Kennedy blev det här ju enormt pinsamt när nyheter om våldet i Oxford och en död fransman spreds liksom över världen. Så Kennedy han får helt enkelt göra det som Eisenhower tidigare hade gjort då vid Little Rock, att federalisera, alltså ta över delstatens nationalgarde i federal tjänst för att kväva våldet och säkerställa att han är Meredith fick registrera sig på universitetet. Men det är ju inte nog, det kommer också ganska snabbt in till skolkonfrontation där man från Kennedy och den federala makten återigen behöver agera i Alabama. Och den här gången är det ju Alabamas rasistiska guvernör George Wallace som fortsätter att stå på segregeringens barrikader och provocera fram då ett federalt ingripande från Kennedy. För precis efter uppgörelsen i Birmingham så ställde sig guvernör Wallace i juni 63 vid dörren vid University of Alabama för att hindra två afroamerikanska studenter att skriva in sig och göra universitetet desegregerat. Då. Och eftersom en federal domstol redan beslutat att de här två studenterna då måste godtas så innebar ju det att Wallace helt enkelt trotsar federal makt. Och president Kennedy kan ju lika gärna ha en trotsig guvernör som Wallace, så som på samma sätt som Eisenhower inte kunde ha den här trotsiga Orval Phobos i Arkansas 1957 vid Little Rock High School. Då, så att Kennedy får ju federalisera Alabamas nationalgard och så till att federala lagar och domar verkställs. Alla de här medborgarrättsrörliga protesterna då, sit-ins, freedom rides, Birmingham, den här skolsegregeringen och andra och protester började till slut påverka president Kennedy. Han förstod att fler kriser med största sannolikhet skulle inträffa om någonting görs då för afroamerikanska rättigheter. Och den här explosionen av demonstrationer som svepte över södern efter Birmingham gjorde ju att förändringarna verkar liksom ofrånkomliga och presidenten pressas att agera då. Så Kennedy han väljer att se över sin strategi för medborgerliga rättigheter. Han hade ju liksom försökt att ge medborgarrättsrörelsen lite visst gehör men aldrig så mycket att han liksom tappade stödet från de här viktiga demokraterna i södern som dominerade i många av kongressens utskott och så vidare då. Men vi såg ju i avsnittet om inrikespolitik tidigare att en konservativ majoritet i kongressen eller ett konservativt samarbete mellan demokrater i södern och republikaner stoppat väldigt mycket av Kennedys tänkta inrikespolitik då. Och när man kommer fram till 1963 så hade ju Kennedy kommit till insikt om att söderns demokrater blockerat så mycket delar av hans politik och reformer att han inte liksom egentligen, trots att han inte hade tagit ett tydligt ställningstagande för afroamerikaner. Så de här demonstrationerna i söder var också en pinsamhet som påverkar utrikespolitiken. Så nu är han liksom lite beredd att bryta med dem för att överge den tidigare balansgången. Eftersom man ändå inte får igenom några reformer så behöver han inte egentligen på samma sätt ta hänsyn till de här demokraterna i södern längre då. Många av de interna rådgivarna i administrationen avrådde presidenten att omvärdera synen på medborgerliga rättigheter, men JFK han litar ju mest på sin bror Robert som uppmanar honom att faktiskt göra någonting åt det hela då. Och tillsammans så kom de fram till att det var bättre att frågan om medborgerliga rättigheter avgjordes inom politiken i kongressen än genom demonstrationer på gatorna då. Så på kvällen den 11 juni 1963, egentligen bara timmar efter att han tagit över nationalgardet från guvernör Wallace i Alabama, så håller ju Kennedy ett känt tal till nationen då, som är tv-sänt. Och budskapet var ju väldigt tydligt och landet hade ju plågats av rasfrågan, en moralisk fråga som gjorde landet disharmoniskt som han uttryckte det, men vars svar var tydliga enligt Kennedy själv både i Bibeln och konstitutionen. Och Kennedy säger bland annat: "We face a moral crisis as a country and a people. It cannot be met by repressive police action. It cannot be left to increase demonstrations in the street. It's time to act in Congress, in your state, in local legislative body and above all in our daily lives." Så att här och han uttrycker också en stor oro över hur rasfrågan på hemmaplan påverkar landets utrikespolitik och så vidare. Så nu placerar ju Kennedy-administrationen all sin tyngd bakom en långtgående medborgarrättslagstiftning som skulle leda till den här så kallade Civil Rights Act 1964 då. Ett förslag som gick längre än många av de tidigare lagstiftningarna. Och för att öka trycket på kongressen och driva igenom den här medborgarrättslagstiftningen så är det ju också därför som den här så kallade marschen mot Washington genomförs i augusti 1963 när tanken är då att börja pressa Kennedy att agera då liksom. Det är ju den här kända marschen när Martin Luther King håller sitt kända I Have a Dream-tal. Kennedy gillar inte riktigt tanken av en marsch och en demonstration i huvudstaden. Huvudstaden försökte ju avstyra den, men istället så slöt man ju till slut ett avtal med King och de andra ledarna om att marschen fick genomföras, men att man inte då skulle kritisera Kennedy-administrationen då. Kennedy får ju inte själv vara med när den här lagstiftningen drivs igenom, utan själva grovjobbet för att driva igenom medborgarrättslagstiftningen det faller istället på hans efterträdare Lyndon B. Johnson, och orsaken till det är ju några avgörande skott i Dallas på hösten här som vi tänkte vi skulle gå in på. Kennedy hade ju, om jag minns valet 1960, så vunnit med en väldigt liten marginal generellt i valet. Och han hade ju också vunnit med en väldigt liten marginal i Texas, kanske dels bara eftersom han då tog med Lyndon B. Johnson som vicepresident, och Johnson var ju från Texas då. När kampanjen för att bli omvald 1964 började liksom lite inledas på allvar, så fick han ju då rådet av att han borde åka till Texas för att kampanja då. Bland annat är det ju Lyndon B. Johnson som ger det rådet eftersom han var från Texas och hade koll på opinionen där. Demokraterna i Texas var ganska splittrade, och om inte Kennedy löste situationen så riskerade han att tappa Texas. Det fanns ju emellertid de som varnade honom för att åka då. Adlai Stevenson hade bara månaden innan utsatts för ett dåd i just Dallas, och Kennedy menar att just på grund av att det fanns risker att besöka Dallas så borde han göra det för att inte visa sig rädd och svag då. Så den 21 november 1963 så reste ju Kennedy till staden Dallas då, och runt lunchtid dagen därpå så åkte ju Kennedy och hans fru Jackie och Texas guvernör John Connolly med fru i en bilkortege genom staden då. Och jag tror att de flesta av er känner till historien då. Det är några skott som avfyras enligt många, lite oklart hur många då. Ett träffar ju presidenten i nacken och ryggen och skadar även guvernören då som sitter bredvid, eller mitt emot. Ett annat skott träffas ju toppen av huvudet och sliter bort delar av hjärnan då. Och Kennedy är så svårt skadad att han dödsförklaras på sjukhuset vid 13-tiden redan då. Och för många amerikaner är ju den här skotten i Dallas något som påverkar dem nästan lika mycket som bombningen av Pearl Harbor. Och i kanske modern tid så är det väl bara 11 september då den som det går att jämföras med dem. I det kaoset som följde så svors ju vicepresidenten Lyndon B. Johnson in som ny president ombord på Air Force One medan det stod parkerat på flygplatsen i Dallas för att föra med sig Kennedys lik tillbaka till Washington D.C. då. Kennedy placeras ju under en minnesceremoni i huvudstaden i samma kista som Abraham Lincoln legat i 98 år tidigare då. Och en av de här bilderna som etsar sig fast i många amerikaners minne är ju när den tvååriga sonen John Kennedy Jr. på uppmaning av sin mamma gör en liten honör vid pappas kista när den passerade. Den man som arresterats för mordet är ju Lee Harvey Oswald, en 24-årig före detta militär och marxist som under ett år faktiskt bodde i Sovjetunionen, och han hade ju redan genomfört ett misslyckat attentat mot en amerikansk general men inte gripit, så han hade en kort tid innan Kennedys besök fått jobb på ett skolbokslager varför han kunde skjuta rätt ner mot bilkortegen då. Bara två dagar efter att Oswald arresteras så blir ju han i sin tur mördad i samband med en transport mellan fängelser av en nattklubbsägare i Dallas som heter Jack Ruby då. Och den här lite underliga händelseutvecklingen och en rad senare motsägelsefulla vittnesmål i kombination med det här enorma intresset och sorgen över presidentmordet gjorde ju att teorier och konspirationsteorier satte fart från första början då. För att motverka allt detta tillsatte den nya presidenten Johnson en offentlig kommission för att utreda mordet då, som leddes av högsta domstolens chefsdomare Earl Warren. Året därpå kom den så kallade Warren-kommissionen med sin rapport då, och enligt dem var ju mordet utfört av en ensam skytt och galning i form av Oswald och inga konspirationer existerade då. Men istället för att lägga locket på så var det ju nästan som att den här Warren-utredningen i sig blev föremål för att gasa på med ytterligare konspirationsteorier. Några riktigt konkreta bevis för att det var någon annan Oswald har ju aldrig förekommit, men fortfarande kommer det hela tiden nya teorier hela tiden då. De här teorierna är ju, ja, kan ju vara ganska många olika. Allt från att Sovjetunionen eller Kuba, alltså som stater som ligger bakom mordet, eller att det till och med var något internt med Secret Service, FBI eller CIA som mördar sin egen president, eller att det var grupper av exilkubaner som var missnöjda, eller att det var maffian och så vidare. Så att det finns ju väldigt många teorier kring vad som egentligen hände här då. 1993 så satte ju CBS, Washington Post och Newsweek samman ett team av reportrar som gick igenom mordet och materialet igen, och de kom fram till att Warren-kommissionen hade en hel del brister och gjort vissa rätt rejäla misstag, men att deras slutsatserna att det var Oswald själv som hade mördat ändå rimligtvis var korrekt då. Men det lär väl aldrig vara locket på någonsin på de här konspirationsbitarna då. Så Kennedy, om man sammanfattar Kennedys arv så blev ju han vald med väldigt, väldigt stora förhoppningar. Och under sina 1000 dagar hade han lite svårt att leva upp till dem då. Vilket gör att hans presidentskap kanske delvis liknar lite Barack Obamas i modern tid då. På grund av bland annat det här mordet så tenderar ju amerikaner ändå att hylla Kennedy. Men hans facit är ju relativt blekt, och hans inrikespolitik var ju på många sätt misslyckad genom att han inte fick igenom mängder av reformer som han ville då. Hans utrikespolitik brukar beskrivas som en aning mer framgångsrikt, men bidrog ju också till att eskalera engagemanget i Vietnam och lämna ett arv av upprustning och kapprustning med Sovjetunionen, och han hade ju otroligt svårt att hantera medborgarrättsrörelsens upptrappning och var ju en besvikelse på det området även ända tills han svängde i elfte timmen då, så att säga. Så förväntningarna var högt ställda, men han hade lite svårt att leva upp till dem då. Skotten i Dallas gör ju emellertid att Lyndon B. Johnson tar över, och resterande delen av 60-talet kommer ju att bli fartfyllt och spännande, men mer om det i kommande avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
if the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.